Du lyssnar på Hatets hjärta av Dennis Lehane i översättning av Sanna Gillberg, uppläst av mig och Odil Nunes. Att helt isolera sig från de sina är omöjligt. Bara ett helgon kan leva ensam i öknen. Joseph Conrad, med andra ögon. Historisk kommentar. Den 21 juni 1974 avgjordes målet Morgan vs. Hennigan i en amerikansk distriktsdomstol. Och domare W. Arthur Garrity Jr. slog fast att Bostons skolkommitté systematiskt missgynnat svarta elever inom det kommunala skolväsendet. Garrity drog slutsatsen att enda lösningen för att upphäva segregationen inom stadens kommunala high schools var att börja bussa elever mellan övervägande svarta och övervägande vita områden. Skolan i området med störst andel afroamerikaner hette Roxbury High School. Skolan i området med störst andel vita hette South Boston High School. Det beslutades att en betydande del av eleverna på dessa två skolor skulle byta plats med varandra. Beslutet skulle träda i kraft skolårets första dag, den 12 september 1974. Det gav elever och föräldrar mindre än 90 dagar att förbereda sig på det som komma skulle. Det var väldigt varmt i Boston den sommaren och det regnade nästan aldrig. Kapitel 1. Strömmen går någon gång före gryningen. Och när de boende i Commonwealth vaknar är det olidligt varmt. I familjen Fennessys lägenhet har luftkonditioneringen i fönstret stannat mitt i ett fläktvarv och kylskåpet är knottrigt av svett. Mary Pat sticker in huvudet till Jules och ser sin dotter ligga ovanpå täcket och flämta svagt i den fuktiga kudden med hopknipna ögon och halvöppen mun. Mary Pat går vidare genom hallen och in i köket, där hon tänder dagens första cigarett. Hon stirrar ut genom fönstret ovanför diskon och känner lukten av värmen som stiger från fönsterkarmens tegel. Det är först när hon ska brygga kaffe som hon kommer på att det inte går. Hon hade kunnat koka lite på spisen. Den går på gas. Men gasbolaget tröttnade på alla ursäkter och ströp gasen förra veckan. För att lösa familjens skulder har Mary Pat jobbat två skift på skollagret där hon extra knäcker. Men innan hon kan koka vatten eller ugnsteka kyckling igen måste hon jobba tre till och betala räkningarna. Hon bär ut papperskorgen i vardagsrummet och sveper ner ölburkarna i den. Hon tömmer askfaten på soffbordet och lilla bordet och ett hon hittar ovanpå tvn. Hon får syn på sin spegelbild i rutan. Men varelsen hon ser där stämmer inte med den bild av sig själv som hon hållit fast vid. En bild som inte på långa vägar liknar det där svettiga åbäket i linne och shorts, med tovigt hår och kalkonhals. Till och med i den matta grå bildrutan kan hon urskilja de blå blodådrorna på låren, vilket inte riktigt borde vara möjligt, inte än. Inte än. Hon är bara 42. Och visst, när hon var 12 framstod det som en ålder när man stod med ena foten i graven. Men nu, när hon nått den, känner hon sig inte det minsta annorlunda. Hon är 12, hon är 21, hon är 33, hon är alla åldrar på en och samma gång. Men hon åldras inte. Inte i hjärtat. Inte i tankarna. Hon kisar mot sitt ansikte i tvn och stryker bort de fuktiga hårtestarna ur pannan när det ringer på dörren.